Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det har blivit dags att sparka igång ett av årets mest uppskattade avsnitt med en av årets mest uppskattade gäster. Det är dags att sjösätta ännu en Premier League-säsong och då hälsar vi oraklet Jesper Hoffman varmt välkommen tillbaka till Toto Balutto-studion.
Ja, stort tack. Härligt att få vara här. Jag brukar sitta i den här studion ibland och spela in lite testa stör och gästat någon annan gång i något. Ni kör ju en del poddar här, men det är extra kul att få sitta här med er i Sveriges största podcast.
Precis, du har gjort lite hemmastad här med Svanemar och Kviborg och AIK-podden Testa Stör. Vi ska ju ha fullt fokus på Premier League det här avsnittet, men jag måste bara fråga dig hur högt du rankar bitterheten efter uttåget mot Maribor i Champions League-kvalet. För att jag var ju på plats också, en av få neutrala objektiva på plats. Jag kände ju själv av den ödesmättnaden och tyngden i besvikelsen som låg runt hela Friends när slutsignalen gick.
Ja, nej, jag mår fortfarande ganska dåligt över det och jag har funderat lite så här historiskt att 2004 åkte AIK ur Allsvenskan, då fick man inte vara på plats mot Örgryte. Det var inför tomma läktare som AIK torskade 3-0, Christian Nordin rött kort. Det fick jag se hemma då i pojkrummet, men det här är det värsta jag upplevt på plats på en arena i alla kategorier. Det var en sån ordentlig jävla käftsmäll att uppleva det där målet. Nu finns det räddningsplankor och annat, men de möjligheterna vi missar när vi kliver ur det här Champions League-kvalet, det kommer svida otroligt länge.
För att det är så häftigt också med hur fotboll kan svänga från dur till moll och från svart till vitt på bara några sekunder, några minuter. Alltså 5 minuter innan det där målet görs från Maribor. När tjalalalala i rullar. AIK leder. Man är vidare. Det är 20 000 packade på nedre etage på Friends. Då stod jag och kände så här. Jag vet inte om jag har upplevt ett AIK i mer harmoni än just de här sekunderna.
Nej, vi får nog gå tillbaka till typ 99 för att hitta ett sånt ögonblick och den stämningen igen. Det var, man verkligen drömde sig bort och såg möjligheterna. Jag gick in på Twitter där i paus och såg ju, det var inför övertiden såg Erik Nivas tweet där med att Rosenborg stundar och det är inte bara en själv som känner de här möjligheterna att vi nästa omgång då får möta norska Liga 6an som visserligen kommit igång mot slutet och det skulle bli säkerligen ett tufft dubbelmöte, men där känslan var att AIK skulle vara favoriter. Och sen som sagt 5 minuter senare få den det onödiga baklängesmålet. Det är jobbigt att tänka tillbaka på det.
Ja, jag är ledsen att jag drog upp det här.
Ska vi snacka Premier League eller? Ja.
Vi kanske ska snacka Premier League istället. Thomas, varför sitter Jesper här?
För att, ja, du sa det ju tidigare här, Jesper är ju oraklet, men det hade ju varit, som någon skrev så här, det hade varit rimligt om typ så här, Erik Niva eller Noah Bachner eller vem vet jag, alltså någon slags liksom mer känd Premier League-kunnig person hade suttit här. Men då ska jag berätta för alla att jag känner alla de gubbarna och det finns ingen jag hellre pratar Premier League med än med Jesper Hoffman, just för att han ser så mycket, han har följt så länge och kan så mycket om Premier League och pratar på ett sätt om den engelska fotbollen som jag uppskattar. Så just därför sitter Jesper Hoffman här. Han är enligt Toto Balutto den bästa i branschen, även fast du jobbar i en annan bransch, men ja, best in business på just detta. Du gör ju också fantasy TV tillsammans med Gusten Björn Jonsson bland annat och det kollar jag på varje vecka och jag älskar taken på Premier League. Där finns ett spelfokus i grunden och för att kunna ha det spelfokuset måste du se allt. Du måste följa alla lag och måste ha koll på alla avbytare. Så där finns liksom den grundliga och uppdaterade kunskapen och detta ska inte vara någon anekdotpodd utan vi ska prata upp Premier League och då finns det ingen bättre än att ha den här studion faktiskt än Jesper Hoffman. Så där har du Gugge.
Så, nu kanske du har lite mer positiv energi.
Ja, verkligen. Det är lite för stora ord. Men jag tror jag passar in tillsammans med er också. Jag tror vi skapar bra dynamik här i surret kring Premier League. Och som sagt, Fantasy Premier League ger ju en bra grund att stå på och leder till att man måste se allt. Man måste ju liksom måndag kväll 21.00 kolla West Ham mot Burnley.
Inte alltid så uppskattat på hemmaplan.
Nej, det är ju inte det. Även om man nu när man har småbarn, då sover ju alla. Så att det har blivit en ganska fin tid. Förut skulle man ju kolla serier med frun. Men nu är det ganska lugnt och skönt vid den tidpunkten. Och just de här skitmatcherna är ju riktigt, eller det får vara vilken match som helst. Jag minns ju, var väl i tredje eller andra tredje omgången i fjol när det var Manchester United Tottenham en måndag klockan 9, vilket var en riktigt fin match också när Spurs satte ner foten ordentligt. Så att jag älskar ju måndagsmatcherna numera.
Jag hade ju uppskattat om Hoffman hade varit lika självsäker, höll jag på att säga, det ska jag inte säga, lika kaxig som när vi mötte AIKs ett år äldre tjejer i Flygfyren Cup här i helgen. Vi torskade, gjorde en jättebra match och kämpade och slet. Då säger han bara, vet ni vad tjejer? Ni ska vara stolta över er själva, för ni har precis förlorat mot Sveriges bästa 08-lag. Finns inga serier och så i 08. Alltså, så här, det hade varit en sak om de hade vunnit typ SM för 11-åriga tjejer.
Det är rimligt när det finns inte.
Men ja, precis. Jag tänkte det. Vi garvade lite.
I måndagens avsnitt så konstaterade vi ju efter Community Shield här, precis som många andra säkert, att Manchester City och Liverpool verkligen har dragit ifrån övriga startfältet. Jag misstänker att det är din känsla också.
Ja, verkligen. Vi satt ju faktiskt här i fjol och då var jag inte lika trygg i det kanske, men det känslan var ju ändå att det skulle bli ett tvålagsrace i fjol. Och det blev det ju verkligen. Det var en otroligt häftig upplösning.
Tottenham var ju mer konstigt länge.
Ja, lite så. Men känslan
man
var ändå
hade ju räknat bort dem i november.
Ja, faktiskt.
Och de kom sen väl tillbaka lite grann sådär också.
Ja, men
inledningsvis var det ju faktiskt Chelsea som hängde med ganska bra. Sarri inledde väl med 10-12 obesegrade 15 kanske det till och med var.
Ja, riktigt fin start på Chelsea. Men det kändes också som att de kommer att halka efter, vilket de gjorde sen också. Men tvålagsrace blev det ändå, och så är känslan i år också. Att det är de två som verkligen gör upp om det. Sen känns ju kanske Spurs starkare i år, men jag tror inte de kan ta rygg på City och Liverpool, som kommer nog trycka plattan i mattan direkt.
Förväntar du dig någon skillnad på City och eller Liverpool jämfört med tidigare?
Nej, de har ju inte. Vi har ju sett en ganska lugn sommar från båda. City har väl gjort den värvningen som de behövt i att få en konkurrent och en framtida ersättare då, i Rodri från Atletico Madrid, som ska vara. Jag kan inte påstå att jag har sett mycket av honom, men han ska ju vara riktigt fin. Och det behöver de verkligen. Fernandinho är väl, börjar bli till åren, 33-34 år. Och betyder väldigt mycket för det här mittfältet, för hela City som är väldigt offensivt balanserade. Då behöver man någon som liksom håller upp i laget och sköter balansen på den där mittfältet. Det såg ju du och jag, Gustav, när vi var på plats. Vi blev ju väldigt imponerade av hans insats mot Chelsea i 6-0-vinsten där. Och med tanke på hans skador, man pratar ju alltid om det, att när han är borta då är man lite orolig för hur det ska gå för City, framförallt ute i Europa. Och nu verkar det som att de har fått in en bra ersättare. Pep Guardiola är ju erkänt skicklig på plocka in framförallt ifrån Spanien, och har han hittat en fullträff här, ja, men då kanske City blir ännu starkare. Sen tycker jag att man får ett nyförvärv i Kevin De Bruyne. De Bruyne,
har du bestämt dig vad du ska köra i år?
Nej, jag kör De Bruyne här, så jag De Bruyne tror jag kommer köra när det är på uppstuds i fantasy.
Det är ju några vi pratade om, Pepe, eller som Gusten säger, Pepe, som precis har kommit till Arsenal, och hur man ska uttala en spelare som har varit på tapeten ett tag här nu, det är ju Moise Keane.
Ja.
Som i Italien blev Moise Ken, för att italienarna uttalar som de gör. Och det verkade ju som han, spelaren själv, tyckte att det var helt okej. Nu har han presenterats för Everton, och som alltid när det kommer spelare utifrån till Premier League så får de själva säga på sitt eget språk liksom vad de heter. Och då säger han bara:
Il mio nome è Moise Keane.
Mm. Så att Moise Ken är bara att glömma. Hur känns det i magen, Gusten?
Skönt.
Du har inte varit så här lycklig på väldigt länge.
Nej.
Det var sen Anton Elins drömrunda nere på Brohof liksom.
Det är så
säga märkliga grejer som du är glad över.
Sommars höjdpunkt.
Det är sjukt att Moise Keens nya uttal toppar Antons minus fem runda på stadion. Men visst, skönt att Moise Keen heter Moise Keen.
Nej, ja. Moise Keen, Moise Keen. Moise.
Moise Keen. Moise Keen. Inte Moise Ken. Nej, men bara tillbaka till City där. Kevin De Bruyne, jag håller med dig. Det var ju en mycket, mycket märklig säsong för honom i fjol. Där det kändes som att han skyndade tillbaka lite för hetsigt. Inte bara en, två gånger, utan tre gånger.
Ja, verkligen. In och ut i det här laget hela tiden och ville liksom visa att han ska vara tongivande i det här City som ser ut att bli väldigt framgångsrikt och som blev framgångsrikt. Men det blev ingen bra säsong för honom, men ändå så gör ju City så otroligt bra. Det är egentligen bara dubbelmötet mot Spurs som är plumpen, annars så är det ju en fantastisk säsong. Så att där får man ett nyförvärv och det är inte vilket som helst. Alltså, når han tillbaka till sin toppnivå, vilket jag är övertygad om att han kommer göra, så är det ju en ny dimension i City-spel.
Hur ser du på Gabriel Jesus? Jag blev väldigt, väldigt imponerad av honom i Copa America. Inte minst när han gick ute till höger i en slags ytterposition. För att hittills har det ju verkligen känts som att Pep Guardiola har dragit sig för att spela med båda. Alltså Agüero och Jesus. Det har hänt ett par gånger och det har funkat, men det normala är ju att spela med Agüero som ordinarie spets och sen så får Jesus sista halvtimmen. Ser du honom använda sig av båda lite mer den här säsongen eller?
Ja, tveksamt. Alltså, det funkar ju så bra där med Sterling, Agüero och Bernardo Silva där uppe.
Och alternativen till dem, nu skadade sig Leroy Sané och Mahrez spelar inte den här matchen, men alltså, det finns ju alternativ på de kanterna, ja, också. Verkligen. Snarare än då att om man ska spela med Gabriel Jesus, ska han konkurrera om en ytterposition då? Eller,
eller
ska man göra om hela systemet?
Ja, det är väl systemet. Om man kommer testa 3-5-2-an med Agüero och Jesus där framme. Jag har svårt att tro det, för det är som sagt, det funkar så bra med yttrarna där. Men så att jag tror att han kommer få vara backup, men kanske att det blir mer speltid i år. Agüero, ett år äldre, han hade ju klarat sig hyfsat från skador i fjol, men brukar ju alltid få åka på någon muskelskada. Och då borde Jesus vara redo, men samtidigt så nöjer sig inte han, precis som Sané. De vill ju vara ordinarie i toppklubbarna och inte sitta för mycket bänk, så att där har han väl lite bekymmer om det fortsätter att vara den här elvan med Sterling.
Och när man pratar om hela anfallet med yttrar och centrala forwards, vilka jävla alternativ han ändå har att jobba med. Alltså, vi är ett fantastiska spelare. Han skulle kunna spela 4-4-2 med två stycken centrala anfallare i Kun Agüero och Gabriel Jesus. Han skulle kunna spela 4-3-3 lite som han gör. Han skulle kunna spela ett slags 4-2-4. Han skulle kunna spela med en nummer 10 fantasista släpande. Finns ju alla möjliga varianter för Pep Guardiola att liksom testa om han skulle behöva. Sen så tror jag, alltså, precis som du säger, att det är ju... kommer inte revolutionera, och det såg vi i Community Shield också, kommer inte revolutionera taktiskt Manchester City, och det ska han nog inte göra.
Nej, utan det är nog kanske att han kan laborera och testa lite grejer mot de sämre lagen, men vi såg ju...
Ja, eller Champions League, där han inte har gått hela vägen, att han testa något nytt i de stora matcherna fram till våren.
Nej, men på tal om det så har det ju varit de senaste två säsongerna snack om just att Liverpool ska ta den där ligatiteln som man saknar sedan Glenn Hyséns glansdagar, och City ska ta den där Champions League-bucklan som ägarna har velat ha sedan de klev in. Liverpool har ju två raka Champions League-finaler, varav en seger, men inte den där ligatiteln, och så tvärtom för City som har plockat de flesta ligabucklarna de senaste åren, men inte, de har väl inte ens en semifinal i Champions League, va?
Bara säga att det är lustigt hur det blev, för det skulle ju vara tvärtom.
Precis. Tror du att det på något sätt kommer avspegla sig i Citys säsong, eller finns det inga ursäkter för Manchester City att inte gå all in ligan heller?
Nej, de går all in garanterat. Alltså, jag tror att jag vet inte, förut var jag väldigt inne, eller förra året spekulerade mycket kring att men City kommer fokusera väldigt mycket på Champions League. Det gör att de inte kommer ta ikapp det här försprånget mot Liverpool och sådär. Men det, känslan är att när de kommer in i de där spurterna framåt mars och till maj, då bara kör de överallt, och spelarna känner också den här taggen liksom, att nu när jag får chansen, då ska jag leverera. Då kan vi nyttja den här breda truppen vi har. Så att det blir all in överallt, och det gäller ju bara för City att inte hålla på att göra bort sig som de gjorde mot Spurs. Det var ju en extremt märklig insats där man verkligen klantade bort det. Man skulle få Ajax i nästa runda, och sen så skulle man få den där drömfinalen mot Liverpool. Så att City behöver egentligen bara försöka upprepa fjolåret. Det blir givetvis tufft, men med Kevin De Bruyne tillbaka och den här backupen till Fernandinho, så finns alla möjligheter att fortsätta plocka hem titlar.
Men jag tror man underskattar också den där sporren att göra någonting historiskt, det vill säga att ta många ligatitlar i rad. Det är ju få klubbar genom historien som verkligen har skapat en era där man bara vinner och vinner och vinner. Så att jag tror även spelarna känner den, och speciellt när du är med hela vägen in i våren, så blir det nog en extra tagg. Kolla här nu kan vi göra det här. Hur historiskt skulle det vara? Ja, men i klubbperspektiv i City, ja men det kanske inte så mycket, men om man börjar titta på andra klubbar stora genom historien, så tror jag nog ändå att det betyder mer än vad du sa, att du spekulerar, men jag har spekulerat, och även i andra ligor som har spekulerat, typ Bayern München, Juventus, vad det nu kan vara.
Ja, men nu har man ju dessutom, efter att man tog Community Shield här på straffar, chansen att vinna 5 titlar. Alltså i fjol så trodde jag verkligen att man skulle lösa alla 4 och ta den där första historiska kvadruppen. Det är väl ingen som har gjort. Men nu kan man ta 5. Jag håller med dig. Den lilla detaljen tror jag ändå kommer vara
4,5.
Vara avgörande till våren. Om City har gjort lite, så har Liverpool gjort ännu mindre. Man har väl bara switchat andra spaden i kassen. Annars är det i princip samma spelare som ska göra det. Hur ser du på Liverpools bygge? Sker det här för att man anser att vi vann Champions League och vi gjorde det rättvist? För det går ju inte att säga någonting om att Liverpool var oförtjänta Champions League-segare. Eller varför tror inte du att man plockar in ytterligare?
Nej, men det man kanske skulle ha plockat in då.
Det har ju pratats väldigt lite också om spelare
men
lite, in till
men de
Liverpool.
Gjorde ju sånt, de värvade ju så mycket. De påbörjade för 1,5 år sedan när de... eller ja, 2 år sedan när man tog in Salah då, kanske, men framförallt då tog in Van Dijk där i januarifönstret. Man behövde få in en bra mittback, och sen i förra sommar då när man plockade in Alisson och Fabinho och Keita, så nu känner man att, jag menar, bara man får behålla den här truppen, vilket man har ju fått göra, så är den fortsatt slagkraftig och ska kunna utmana både i ligan och Champions League igen. Ja, det är väl en mittbackspartner då till Van Dijk. Samtidigt känner jag att Joe Gomez är jäkligt spännande, och
får du glömma bort att han är ung också.
Ja, jäkligt ung, och Matip funkar också. Jag menar, Van Dijk är ju så pass dominant och stark, att få in en ung kille som Joe Gomez bredvid, det finns ju verkligen något att bygga på, och sen fantastiskt bra ytterbackar. Så att jag tycker Liverpool gör rätt i det här, att inte värva så mycket den här sommaren. Chamberlain är tillbaka.
Exakt, det är lite som med De Bruyne,
ja.
Som ett nyförvärv.
Ja, och verkligen, jag förstod inte övergången när han gick från Arsenal, men jag tyckte han var riktigt bra när han fick spela i Klopps Liverpool mot slutet där. Det var ju otroligt tråkigt med knäskadan. Och sen tycker jag även att det finns mer att ta av Keita. Han blev ju skadad olyckligt här på slutet. Han började komma igång och kändes lite väl hypad där på hösten. Han värvades ändå för närmare 1 miljard, men kom inte riktigt igång. Men sen så var han klart bättre på våren. Där tror jag det finns ytterligare mer att ta av, och även i Fabinho, så att det är spelare som kan ta ytterligare ett kliv och göra Liverpool ännu bättre.
Ja, men det blir ju lätt en kapprustning, och så börjar man kolla på andra klubbar som värvar. Det klassiska exemplet när Chelsea värvade Morata för 80 miljoner euro. Det kändes bara som en panikvärvning för alla andra värvade anfallare. Men de åren, alltså när det kapprustades liksom mer än någonsin, så var det en klubb som stod stilla som inte gjorde någonting. Det var Real Madrid, och de gick och vann Champions League sen. Till och med flera år i rad utan att egentligen agera. Sen gör Real Madrid rätt i att liksom börja göra om i det där laget nu. Det krävs en generationsväxling och så vidare. Så att, men just där och då så gjorde man ju rätt. Jag tror att Liverpool är lika trygga som Zidane var med sitt lag och sin trupp. Med som Klopp är nu med Liverpool.
Ja, jag är rätt övertygad om att Klopp är helt nöjd. Alltså det går ju alltid att skicka fram 1,5 miljard om de skulle vilja det. Det känns som att det har alla klubbar till hans i toppen. Men han är nöjd med laget. Det är väl, ja, har väl pratats lite. Sen vet man inte hur mycket det ligger i de riktningen. Att Coutinho skulle tillbaka, men jag tror faktiskt att han är ganska nöjd med han har.
Snack om att komma tillbaka med svansen mellan benen.
Ja, verkligen. Han skulle aldrig ha dragit, helt enkelt. Så att, och även andra spelare som Shaqiri och Lallana, det är ju inte på den nivån givetvis, men där kanske också finns mer att få ut.
Framförallt Shaqiri känner jag där.
Ja, men verkligen.
Han var skadad. Och...
Ja, men han gjorde ju en del bra insatser när han sänkte Manchester United där. Så att han har ju en höjd i sitt spel. Behöver väl bara hitta en mer jämnhet och acceptera, eller kunna kliva in. Alltså han måste förstå att han inte spelar vecka ut och vecka in, men när han väl då får chanserna så måste han komma upp i sin höjd.
Sen så ska väl Divock Origi avgöra någon stormatch,
ja,
varje kvartal också.
Ja, men exakt, där har man verkligen, förlängde man ju med här, så att han
Är det coolt att man gör den förlängningen, ja, ändå. En spelare som förlänger på grund av vad han gjorde i liksom ett par, tre matcher.
Ja, men lite så.
Men om vi då ställer de här hästarna mot varandra i det tvåkuseracet som vi ändå tror att ligatiteln blir, vilka håller du som favoriter eller är det helt jämnt här för dig?
Nej, men City tar det. Det är ändå lite små
övertygade.
Ja, men City tar det. De som sagt, smart värvning i Rodri där och Kevin De Bruyne är ett nyförvärv, så att de blir absolut livsfarliga.
Sen är otroligt, skadad lagom till oktober. Alltså,
pratas väldigt mycket om Van Dijk. Ja, han är nog världens bästa mittback, men Laporte är ju otroligt bra också. Så att City behöver väl, det är väl lite ytterbackarna där som är lite svagheten skulle jag säga. Kyle Walker behöver steppa upp och Mendy på vänsterkanten behöver bli frisk. Kan jag
säga. Vad är status nu? Vet vi det?
Nej, han är faktiskt igång och tränar nu, men han är tillbaka i träning, men det är nog, de är nog väldigt försiktiga där på tal om var ut och in i laget där. Otroliga problem med knät.
Jag vet inte varför, men Zinchenko kommer man aldrig kunna ta på allvar.
Nej,
man kommer aldrig se på honom som en rimlig startspelare i Manchester City.
Nej, det är en
Phil Foden då?
Phil Foden, ja.
Han har inte ens nämnts här.
Nej, då. Men David Silva, det är ju sista säsongen har han annonserat. Snyggt att göra det så här ett år innan. Har ju varit helt fantastisk för Pep. Och det är väl den platsen Phil Foden ser framför sig att han ska ta. Pep älskar ju Phil Foden och lovordat honom så mycket. Och han är säkert helt redo för att spela Premier League och även för ett bra lag. Men det är nog först året efter det här som han är tänkt att vara hyfsat ordinarie i alla fall.
Vi är givetvis fortsatt sponsrade av Strive och det är ju inte bara Premier League som rullar igång i närtid, Thomas.
Nej, det är ju inte det. Det är det som är så jävla kul. Alltså Premier League, det liksom startar hela säsongen, den internationella fotbollssäsongen. Och sen så rullar det bara på. Men vi är ju inte bara spända på den engelska fotbollen, utan vi ser ju så jävla mycket fram emot Serie A självklart, där vi ska se om det är något lag som kan ta upp jakten på Juventus. Och sen så då, inte minst Alexander Isaks säsongstart med La Real. Jag ska också säga det att vi får en liten försmak av La Liga och Serie A redan i helgen i Stockholm. Och det ska bli så jävla kul, eller hur?
Verkligen. Atletico Madrid har ett nästan helt nytt bygge på banan. Det är Trippier och det är Joao Felix och Griezmann är borta. Det är sanslöst spännande Atletico Madrid mot då ett Juventus som du mycket riktigt då säger är jagade. Känns lite vacklande. Ska de få i lås sista värvningarna? Mm. Ronaldo är på plats, men hur mycket kan han egentligen dra det där lasset själv? Aaron Ramsey är man ju sugen på att se.
Ja, det är man ju, och alltså så här, De Ligt är väl den stora värvningen den här sommaren. Visst, nu har det hänt en hel del, men det var ju han det snackade som, vart skulle han gå, PSG, Barca, Manchester United, ja, men så tog Juve honom tidigt, det var ju såklart en kraftmätning liksom. Så att nej, det ska bli jävligt kul, och det är fan lapp på luckan, de sista biljetterna går åt nu, så vill man gå, så då är det bara liksom skynda till biljettshopparna. Det ser vi mycket fram emot, och vi ser mycket fram emot en säsong tillsammans med Strive. 79 spänn i månaden. Ingenting med andra ord för att få all den här fotbollen.
Nej, men precis, och vi kan väl bara avslutningsvis då påminna alla de som inte kan vara på plats på Friends att den här matchen givetvis sänds hos Strive. Så att man ser ju sista matcherna i International Champions Cup, La Liga, Serie A och MLS-säsongen hela vägen in i mål med alla våra favoritkommentatorer dessutom. Så att stort tack till Strive för att ni erbjuder svenska folket ett så fenomenalt fotbollspaket som ni gör. Vi är sponsrade av Pepsi och till helgen, Thomas, så rullar Pepsi Max Taste Challenge in på Järntorget i Göteborg. Har du varit på Järntorget någon gång?
Aha, om jag har varit. Det var inte så länge sedan man var där nere i Götet och snurrade runt på de olika torgen. Oklart om jag var på just Järntorget då. Men om det hade varit så att jag hade varit i Göteborg i helgen, då hade jag givetvis tagit mig ner till Järntorget. Knäppt upp en iskall Pepsi, en höst Pepsi Gusten utan is och citron, bara rätt ur flaskan, och så hade jag sagt tutto till personalen som jobbar med Pepsi Max Taste Challenge, och sen så hade jag ju såklart känt skillnaden, tagit den godaste coladrycken när jag hade gjort själva testet, va?
Ja, det förstår jag. 9-10 augusti så kör de 10-19 hela dagen. Det är bara glida förbi, delta i blindtestet, inkassera den där hemliga gåvan genom att säga tutto till personalen och fortsätt omfamna och älska Pepsi och allt vad det gänget står för. Du och jag, Thomas, vi höjer våra glas och saluterar Pepsi och säger stort tack för att ni är med och möjliggör Tutto Balutto.
Flaskan i luften. Stort tack!
Bakom de här två då så finns det ett kluster av toppklubbar som slåss om de där andra två Champions League-platserna. Du har satt ihop en långtidstrippel borta hos Betsson, en lite specialare, där ett av benen är att Tottenham ska sluta på tredje plats. Ja. Vad får dig att känna dig så pass trygg i det att du till och med spikar deras position?
Det är inte topp fyra och det är inte nå Champions League, eller ja, det är ju samma sak. Men nej, utan det är en helt rak spik att Tottenham kommer trea. Jag tror inte, även om de känns bättre i år, alltså kollar man på fjolårssäsongen, fantastiskt. Alltså en tredje plats, det är bra med tanke på förutsättningar. Liverpool City känns bättre. Champions League-final är ju fantastiskt bra, men jag tycker ändå att Spurs ändå inte riktigt kom upp i den sportsliga, alltså den höjd man har. Jag tycker att våren var ju, man halkade ju, man tog sig vidare med nöd och näppe från gruppen i Champions League. Man fick ju en ganska bra lott i form av Dortmund som inte var superheta då. Sen gjorde man det ju riktigt starkt när man slog ut City, men den insatsen kan man ju faktiskt ifrågasätta. Men det var väldigt imponerande med tanke på att Kane klev av där också. Det var ju det mötet som han blev skadad. Och sen får man Ajax på sin lott. Och det var ju också med nöd och näppe som man tog sig vidare. Och sen gör man en ganska dålig final. Så att jag tycker att Spurs...
Man avslutar ju ligan helt uselt.
Helt uselt. Alltså, jag tror man torskade 10-11 matcher i fjol i Premier League.
Chelsea sprang väl om till och med mot slutet så att Spurs blir fyra.
Det är en konstig sån också.
Ja, du ser. Bara en sån sak.
Men det man säger om Tottenham, som du är inne på också, det är ju att de faktiskt har agerat under en sommar där många Spurs-supportrar har skrikit efter att liksom, klubben ska spendera och att Pochettino liksom, ska vara mer aktiv på sommar, med sommarvärmningarna. Här har man ju ändå gjort någonting.
Ja, nej, men de har ju kanske gjort den mest spännande värmningen av alla lag, tycker jag, och verkligen vad de har behövt. Vi pratar om att Liverpool har varit skickliga med att liksom lokalisera deras problem tidigare.
Ja, är det så behöver... att man har börjat titta liksom på Liverpool som använder kikarsiktet, ja, väldigt mycket?
Kanske.
Snarare än då många klubbar som kanske, ja, men, agerar lite mer klassiskt. Att man skjuter med hagelbrakar, att man kanske inte riktigt har pinpointat exakt den spelare som passar in i modellen. Men har man en tränare som Klopp som är långsiktig, ska vara i klubben länge och som har stort förtroende, som också Pochettino, då är det enklare att göra den typen av värvningar. Eller?
Ja, lite så. Pep har ju också jobbat på det sättet. Det. Manchester United jobbar inte så.
Men på tal om Pochettino och Tottenham, i det här sättet att se på klubben, så tycker jag ändå att det var anmärkningsvärt hur kritisk Pochettino var mot Tottenham. Att så här, kalla mig inte manager.
Nej.
För att jag har inte... Nej. Någonting med värvningen att göra. Så att, jag tänker inte sitta här och ta ansvar för det. Alltså han var väldigt öppet kritisk. Att man kände så här: oj, här är det tydliga signaler från.
Det är inte första gången en tränare sätter press på en klubbledning och vill ha liksom större spelare.
Han omgärdes ju hela tiden av rykten att gå till bättre klubbar. Han sitter ju i en sits där han verkligen kan sätta press på ledningen. Jag tror att han kan nog, han får nog mycket av det han vill ha, men kanske att han vill att det ska spenderas ännu mer.
Ska vi summera sommaren då för Tottenham, vad de gjort?
Framförallt så har de ju sprängt banken. De har väl slagit sitt eget transferrekord med 250-300 miljoner när de tog in Tanguy Ndombele. En central mittfältare som nog inte kommer ösa in poäng, alla ni fantasy-runkare där ute som tänker att 6,0, perfekt.
Man ser många liksom hoppa på hype-tåget lite grann när det gäller spelare, men med fantasy ska man tänka nästa gång. Däremot så är det en otroligt bra mittfältare som säkert kommer komma till sin fulla rätt också i Pochettinos lag.
Och som Hoffman misstänker jag var på väg att landa i, så var det ju den spelaren de behövde. För att Dyer, Wanyama, Alara, det är spelare som är lite för begränsade.
Wings.
Lite för blöt bakom öronen. Ja. Och Moussa Sissoko lite för skadebenägen, lite för upp och ner. Han har en månad där han är kanon och sen så har han 3 månader där han är klappkast. Så att, jag tycker att de har träffat rätt med den värvningen. Sen så ska man alltid akklimatisera sig. Och man har sett många stora spelare som kommer med bra säsonger i ryggen floppa i Premier League. Så att det är väl klart att det kan ske. Men jag tycker framförallt så har ju Spurs numera en fin bredd. Mm. Tidigare så har det ju varit en 11, men att man ser på bänken att man skiljer sig från United, från City, från Liverpool att det är, och från Chelsea. Men nu så känns det som att det kommer sitta Lamela ska sitta på bänken, Lucas Moura ska sitta på bänken, kanske sitter Jungmin Son på bänken. Alltså det är så här,
nej, det tror jag inte.
Nej, men i vissa matcher, ja, det finns ju alternativ och en bredd. Det är väl en backup till Harry Kane som saknas nu, fast, när Jurent har lämnat.
Ja, fast samtidigt min son kan spela där och även Lucas Moura kan lira längst fram, tror jag, utan några större problem. Så att, jag tror, och Harry Kane spelar ju så pass mycket matcher. Han mår ju bra när han får spela vecka ut och vecka in, men framförallt spela två matcher per vecka också. Bara han håller sig skadefri. Det är klart att åker de på en tuff skada där långt innan januarfönstret. För han har ju dragit på sig lite jobbiga fotledsskador. Exakt. Här.
Men det är ju det som ska sägas ändå, det är inga muskelskador. Det hade varit en sak om de här skadorna hade varit en sträckt ljumske eller en baksida, då hade man ju blivit orolig för just matchningen. Men här handlar det ju om liksom att folk har hoppat sönder fötterna på honom.
Ja, ibland så har han ju sabbat för sig själv. Alltså, på tal om det där mötet med Manchester City, när det är ju han själv som skadar sig. Alltså, ja. Det är ju inte en ful tackling, utan det är han som stoppar in allt han har ute vid sidlinjen helt i onödan. Alltså, man får ju vara lite smart också om man har 6-7 ankelskador från året på kontot. Ja, där får man vara lite
försiktig med.
Men sen så har man ju tappat Kieran Trippier, deras kanske mest namnstarka ytterback. Det var ju många som tyckte att han gjorde en riktigt dålig fjolårssäsong, kom tillbaka från VM där med lite hybris och så vidare. Men det är ju fortfarande en spelare som hade varit superordinarie i Spurs. Nu är det ju lite tveksamt. Såhär.
Snackas mycket om Alderweireld också, att han eventuellt
kan hända. Ja, han har ju varit på väg till Roma i, jag vet inte hur många veckor här nu. Och innan
men
så
att
var
de har intensifierat jakten på honom nu i liksom senaste rapporteringen.
Men kvalitetsmässigt, inte minst på kanterna, där är jag lite skeptisk. Alltså, Foyt, Walker Peters.
Ja.
Det är en högerkant. Orier. Det är inte en högerkant som skrämmer City och de, Liverpool och de övriga toppkonkurrenterna på vänsterkanten. Ben Davies och
Foyt fick ju en skada här nu också. Så att, det är frågan om de kommer agera här på högerbacksplatsen. Alltså jag tycker ju som sagt Trippier lite svagare i fjol, men ganska ung fortfarande och landslagsman i England. Och jag tyckte att det kändes lite konstigt att man släppte honom redan nu. Så jag vet man inte hur han är vid sidan av plan. Det kanske,
Men trots braskisen här då, så håller du ändå Tottenham som så pass klart mycket bättre än Arsenal, United, Chelsea. Så att du...
jag spikar tredjeplatsen. Nu tappade man ändå sent i fjol. Men helt övertygad om att man kommer ta den. För man är bättre. Och framförallt vad som skiljer sig, tycker jag, från de övriga tre. Det är att man har ett bra försvarsspel också. Man är bra i båda riktningar. Man är inte tillräckligt bra, tror jag, för att jaga ikapp Liverpool, absolut inte City. Så att det känns som att den där tredjeplatsen är vikt åt Spurs ytterligare en säsong. Sen får vi se om de värvar in ytterligare någon spelare för att kunna utmana de två stora. Men man är inte riktigt där än, men man ska definitivt hålla de här tre andra lagen bakom sig.
Där bakom så måste man ju säga att Arsenal känns mer spännande än på länge.
Ja, det har man ju sagt förr också. Men jag håller faktiskt med att offensiven ser ju... Ja, men de har gjort två riktigt spännande värvningar här i... Hur uttalar ni? Pepe?
Jag kör Pepe.
Ja.
Pepe. Det är inte så noga.
Nej, det är inte så noga. Pepe, alla vet vem vi syftar på. Gjorde ju en fantastisk säsong i Lille. Gjorde visserligen rätt många straffmål. Har det visat sig, de kommer man inte få slå
bra
nu.
Detalj.
Men en genombrottsspelare från kant som Emery har sökt. Och som är ett farligt hot. Det är inte bara Lacazette och Aubameyang man kan förvänta sig ska göra mål den här säsongen. Så att det tror jag är ett jättenödvändigt tillskott som vi kommer att scouta noga här i början om det kan bli aktuellt för Fantasy Premier League. Borde ju vara det eftersom han är en poängspelare. För det var ju någon som la till detaljen att han orsakade många av de här straffarna. Så att han är väldigt spännande att se. Sen så Ceballos. På mittfältet från Real Madrid känns som att han kan bli riktigt, riktigt bra. Det är väl på ett sätt och vis Ramseys ersättare. Och det blir intressant att se vilken roll han får här i Arsenal. Om det blir en mer defensiv roll eller om han kommer utnyttja hans fina fötter kanske i en mer offensiv roll.
Så det är där han är som bäst. Jag såg honom i spanska U21-landslaget här senast. Jag tycker han är helt fantastisk. Han har skottet, alltså så på tal om då poängspelare.
Ja.
så sitter han inne på ett otroligt skott. Han tar frisparkar för det spanska U21-landslaget också. Alltså, bara det att han har slagits in i Real Madrid som är ett fantastiskt lag liksom, och ändå spelat mycket där. Så får ju Arsenal här en spelare som kan gå in direkt. Alltså, jag tycker till och med, även om han är ung, att det är någon slags garanti på Ceballos. Ja. Spela lågt, spela högt. Jag tror att han kommer komma i alla fall till skottlägen. Alltså, jag tror att det blir liksom ett vapen som Arsenal inte riktigt har haft, alltså långdistansskyttet. Och det öppnar ju också upp. Alltså, om motståndarna vet att det finns en skytt, oavsett om man sätter dem eller inte.
De har ju haft Granit Xhaka, och han har ju inte dragit sig för att testa från distans.
Men där är ju motståndarna skitit i vicket liksom. Även om man har satt någon boll sådär. Men med Ceballos, jag tycker det är en annan.
Han är ju för trög för att komma till avslut Xhaka. Det är liksom, man hinner upp i den pressen.
Han tar ett för långt steg innan han ska skjuta det. Han har inte lärt det där korta steget, och sen så snärtskottet som bara kommer. Han har för stor jävla pendel när han drar iväg.
Jag tycker också Arsenal ser väldigt, väldigt spännande ut offensivt, inte minst då för att det känns som att, på tal om Aguero och Jesus, så känns det verkligen som att Unai Emery nu har landat i att Lacazette och Aubameyang ska spela båda två.
Ja, men den
två.
Känns helt given. Det verkar som att Aubameyang kanske lite dras ut till vänster, men fortfarande givetvis väldigt, väldigt målfarlig, och så Lacazette längst fram. Så att den är given, och så blir det väl då Pepe ute till höger då.
Så får man ju se vad som händer med Mesut Özil. Så jag tror att ingen kan ifrågasätta höjden som finns i honom, men det börjar bli dags att visa det lite oftare än vad han har gjort senaste tiden. Det börjar bli dags att vara lite mer fit for fight i längre perioder än han har varit hittills de senaste säsongerna. Nu startade han väl genrepet här mot Barca, men Mesut Özil är ju en gåta.
Ja, det är helt märkligt.
Han har ju någon
märkligt match
i fjol, är det mot Leicester tror jag, där han håller fullständigt hov. Alltså han gör vad han vill.
Ja, nej, han blixade till några gånger i fjol. Det mestadels var besvikelse, och sen var han ju, alltså han har ju världens sämsta immunförsvar. Han är ju alltid sjuk. Sen om han är hemma och spelar Fortnite och sjukanmäler sig, det vet man ju inte, men väldigt mycket in och ut i den truppen. Men
det känns jävla skönt att det är en snubbe från Rönningen som är bättre än Mesut Özil på Fortnite. Ja. Och då lägger han ännu mer tid. Då lägger Özil mer tid än vad den här 14-åringen gör, men han får ändå spö.
Özil följer honom på Instagram säkert, men inte.
Nej, men jag tror att offensivt så finns det nog inga frågetecken kring Arsenal. Alltså jag tror att det kommer flyta på bra där. Jag förväntar mig både Aubameyang och Lacazette högt upp i skytteligan. Jag tror att
vem gör mest mål?
Nej, men det gör väl ändå Aubameyang.
Ja, han tar ju straffarna.
Ja.
Det är viktigt här.
Ja, men de har ju en sån jävla fin kemi de två. Gillar ju att passa varandra och gillar att sätta varandra i lägen och ha sin målgest där de tackar varandra med
handslag. Det är inte Salah man är där, utan det är en annan kärlek.
Ja,
men det känns det inte som att de har ytterligare en växel? Att de inte har nått sin fulla potential riktigt som anfallsduo?
Jo, mycket på grund av att Emery var osäker där på om han skulle spela båda samtidigt. Men jag tror att han har kommit till insikt med att det är båda två ska starta. Det går att lösa det.
Ja.
Så gäller det att hitta en bra omgivning. Men det är ju vilken möjlighet det finns för både Ceballos och Özil att spela bakom den här offensiva trion. Det är att plocka hem assistligan. Den lever ju för båda nästan.
Det var det jag skulle komma till med det. Att offensivt så har inte jag, i alla fall jag, några tveksamheter. Utan det är ju defensivt. När man tittar på den där truppen, när man tittar på det där laget, så skakar man bara på huvudet. Ja. Det börjar ju redan på mittfältet. Alltså jag tycker inte att Guendouzi är tillräckligt bra.
Nej.
Jag tycker att Granit Xhaka ska vara långt ifrån en toppklubb i Premier Leagues startelva. Han hade väl till och med lagkaptensbinden en hel del fighter i fjol, Xhaka. Ja. Men sen så är det ju där mittförsvaret med Mustafi. När Sokratis är den trygga mittbacken, då vet man att saker och ting, då står det inte rätt till.
Nej.
Och sen så Koscielny fick sin skada, hittade ju aldrig riktigt tillbaks från den i fjol.
Och vill ju bort.
Mm. Och nu så kallar man tillbaks Chambers från Fulham. Alltså det är en av de sämsta mittbackarna som finns.
Ser ut att starta premiären faktiskt.
Han startade igår mot Barca. Ja.
De hoppas väl på Rob Holding där, som drog en knäskada i fjol. Att han startade med U23 här nu och knacka på dörren, och han hoppas man mycket på att det är han som ska ta platsen, men det känns ju också inte tillräckligt bra för att...
Ingen garanti.
Nej, absolut ingen garanti.
Montreal har pikat, du har Kolasinac som det känns som att man gillar lite mer nu bara för att han försvarade Mesut Özil i det här rånet, men defensivt så är han ju inte speciellt vass. alltså så här, Carl Jenkinson, han är kvar.
Ja, det är helt roligt.
Maitland Niles, ja, händer det verkligen där? Jag fattar inte hur man inte kan agerat mer i de defensiva leden i det här laget.
Men Beirin då, vad
skadad.
Säger man? Jo, men när är han tillbaka?
Ja, någon gång här under hösten, okay. Det är nog några månader bort innan
rejäl han jävla skada han.
Ja, han fick en smäll där. Men det bör komma in en mittback här innan fönstret stänger, men det måste ju vara ganska god kaliber för att Arsenal ska kunna liksom.
De värvade ju någon mittback från Frankrike, va, men som ska vara
till
kvar
nästa år, Saliba. Ja, till blir nästa sommar, så att han lånas tillbaka till Saint-Étienne, tror jag det var. Så att nej, det behövs verkligen komma in en försvarsspelare, för att Arsenal, de slåss givetvis om den här fjärde platsen. Det är så känslan, men bättre än så har jag väldigt svårt att och tro.
Huvudkonkurrenter givetvis om den, Manchester United och Chelsea. Börjar man i Chelsea så är det ju fullt förståeligt att det inte har hänt så mycket på transfermarknaden, i och med att man har förbudet att värva i två fönster. Men Frank Lampard är tillbaka på Stamford Bridge. Ja. Såg ni att han har plockat med sig Claude Makélélé nu? Ja. Det är en riktigt fin gammal trojka. Flo är där också.
Oj!
Så härligt, ja. Och Carlo Codicini har förlängt han också.
Fan, här
så
snackar att, vi garanti just.
Fan, jobbigt för Chelsea-supporten om det här går åt helvete, alltså. Det är många gamla hjältar som kommer bli avrättade, alltså.
Verkligen. Nej, men vad är din känsla? Vi har ju ställt oss frågan om ifall det är helt perfekt läge för Frank Lampard att ta Chelsea, att få sitt första stora tränaruppdrag, Derby all ära, eller om det är den absolut sämsta tänkbara perioden i och med transferförbudet, i och med att man har vunnit Premier League i närtid, man har spelat Europafinaler och så vidare, men att han har kanske den sämsta Chelsea-truppen
på väldigt
på
länge.
10 år.
Ja, sen Roman klev in egentligen, så är det väl det. Jag är ändå inne på att det är ändå ganska bra timing ändå. Alltså det här är säsongen efter att man har tappat Eden Hazard och transferförbudet har trätt i kraft. Det är inga skyhöga förväntningar på Chelsea, och man bör ju, och jag tror att allt inom topp 6 ändå är godkänt på något sätt, och det bör han fixa ändå. Tycker att det finns en ganska bra defensiv med Kepa i kassen, och sen finns det lite alternativ framåt ändå som han bör kunna få fart på. Det har experimenterats ganska mycket på försäsongen. Det är mycket frågetecken kring vilka kommer han satsa på. Nu tycker jag att två av de mest intressanta spelarna i fjol, Hudson-Odoi och Loftus-Cheek, de är ju tyvärr skadade en tid här nu. Det känns som att båda de hade verkligen
onödiga skador.
Ja,
på
skit och onödiga skador. Otroligt tråkigt.
Fast jag tror nog att den där hälsenan som Hudson-Odoi drog, det var nog liksom Chelsea-supporternas räddning, ja, i att få behålla honom, ja. För att annars så var det väl väldigt, väldigt nära Bayern München där.
Ja, lite så. Och sen att Lampard har klivit in här också. Känslan är ju att han kommer satsa mer engelskt och yngre spelare än vad Sarri gjorde då kanske. Så att Hudson-Odoi, han ser nog ändå positivt på sin Chelsea-karriär när han väl är tillbaka. Och även Loftus-Cheek, som jag tycker gjorde det bra i Crystal Palace, men tog ytterligare kliv i Chelsea och kan nog. Känns han inte lite som en fattigmans Lampard också, att han kommer där i, både han och Ross Barkley, någon av dem slåss ju om att få komma i den andra vågen och dunka in den.
Det blir inte Drinkwater.
Nej, det blir det definitivt inte.
Ja, men med Ross Barkley så gör han ju en del mål, och liksom, precis som du säger, så fyller han på i straffområden, kommer en del skott, men det känns också som att han har peakat. Ibland får man en känsla av att en spelare har en ytterligare en växel. Men med Ross Barkley känns det som att nej, där finns det inget mer, utan this is it.
Jag vet inte, jag tycker ändå han har ju ännu inte fått fullt förtroende i Chelsea.
Hoppsan, det stinker fantasy här på Gugge.
Nej, däremot har jag noterat att han har smält in ett par straffar,
ja,
under försäsongen.
Ja, han har gjort
en
riktig sån här försäsongsgubbe också, som jag tror lyfter sig lite av att just Lampard kliver in. Man ser ju framför sig hur Lampard tar honom åt sidan och säger att jag ser väldigt mycket.
Jag ser dig, Ross.
Ja, jag ser dig, Ross. Och du har väldigt mycket av min spelstil i dig, så att jag kommer att spela dig mycket, och då tror jag att han lyfter lite av det, men sen kanske att det här liksom långsamt tar oss tillbaka till sin vanliga vardagsnivå.
Jag tror ju att en detalj som verkligen kommer gynna Chelsea, det är att Lampard inte kommer hålla på att experimentera med N'Golo Kanté så som Sarri gjorde. Nej. Och spela honom i nästan en nummer 10-roll. Nu är det ju tillbaka till att bara städa på ett sittande fält för Kanté, och där är han ju absolut toppklass.
Ja, men exakt, och med Jorginho som man kanske förväntar sig
ytterligare en dimension till i spelet, så har de ett bra centralt mittfält. Men det är offensiven där, alltså efter Hazard, som det är en stor lucka att fylla som flera spelare får dela på helt enkelt.
Tammy Abraham har ju fått nummer 9, men vem ser du som Lampards första val där längst fram? Det är Giroud, Tammy Abraham och Batshuayi.
Ja, det är jäkligt svårt alltså. Men jag tror ändå han kommer att förlita sig till Giroud här i början, i min känsla. Han vet lite vad han får där. Men sen så utmanar givetvis de här gubbarna bakom. Men ja, samtidigt han kanske vill satsa som sagt på engelsmän, och då är det Abraham. Jag tror inte riktigt han har nivån att bära ett topplag i England. Det, där är han inte.
Nu är det säkert många Chelsea-supportrar som inte håller med mig, men i det läget både Lampard och Chelsea är, så tror jag att man en sån här säsong hade mått bättre av att spela Europa League parallellt med Premier League.
Ja, lite så.
För nu är det ändå Champions League.
Det är ju bara komma trea i...
Jo, absolut, men det är ändå en höst där det ska spelas Champions League. Chelsea har svajat lite senaste åren.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Inte spelat Champions League alla säsonger, utan nu är det Champions League igen, och då tror jag att man som klubb förväntar sig att det är här den bästa elvan ska spela, det är här det kommer maxas och verkligen vara fullt fokus när det är tajt spelschema. Då blir det intressant att se hur man förhåller sig till Premier League, för att i fjol så var det ingen snack, då var det ju B-elvan som spelade Europa League och den bästa elvan som spelade Champions League, eller Premier League.
Ja, nej, men sen är det bara frågan vilken som är den bästa elvan för Chelsea. Jag tror att man kommer ha två ganska jämnbra offensiver i alla fall. Jag menar, vi har William där, vi har den här Mason Mount som har varit bra på försäsongen enligt uppgifter. Det är Ross Barkley, det är förmodligen Loftus-Cheek, Hudson-Odoi när de kommer tillbaka, och Pedro, och sen tre alternativ centralt. Så att det blir
finns
nog...
ju William också.
Ja, precis. Ja,
han nämndes.
Men han har ju fått tröja 10 här nu. Han gick ut och flaggade för att han hade fått den innan han hade fått den. Men den har han, och kanske att han har ju också en otrolig höjd i sitt spel. Men tror också att han, det var lite tufft att vara i skuggan av Eden Hazard. Väldigt mycket gick via honom. Kanske att han får en mer viktig roll i Lampards bygge, och då kanske han tar ytterligare krig.
Sista laget i The Big Six är ju gåtan Manchester United. Ole Gunnar Solskjær rattar ett lag som...
Jag tror inte vet hur det kommer se ut än, för att transferfönstret är fortfarande öppet. Och
det är väl det lag som ska rusta främst här. Och Maguire är väl klar när det här släpps. Så att han räknar vi in i laget.
Kommer två sopsäckar till träningsanläggningen.
Så. Nej, det var inte till Carrington. Det var en gammal bild som du såg. Nej, men jag tror att det är många som har skakat på huvudet åt Manchester Uniteds 2019 egentligen. Från att man sparkade Mourinho egentligen, så har det ju varit både den sportsliga resultat verkligen. Nej, men det har ju varit både sportsliga resultat och sportsliga beslut utanför planen som många inte riktigt har förstått. Vad är det för Manchester United för dig som kliver in i den här säsongen?
Ja, det är ovisst. Det är väldigt svårt att veta vad detta Manchester United kommer ta vägen. Jag tyckte ju, till skillnad från Noah då, att det var ett ganska bra beslut att ta in Ole Gunnar som caretaker i december där. För det var lite så här, vad behöver vi efter Mourinho? Det här laget har haft tre ganska stora namn då i Moyes, Van Gaal och Mourinho, och liksom moralen är på botten. Mourinho har liksom sänkt allt och alla på sina presskonferenser och sättet han hanterat laget. Det var ett lag som mådde väldigt dåligt. Och jag vet att Noah hatar uttrycket kan klubben, men klubben kunde i alla fall Ole Gunnar Solskjær. De vet ju vilken människa han är, och det var ju faktiskt perfekt att få in en norsk glädjespridare som liksom får fart på saker och ting. Och det fick han ju omedelbart. Problemet var väl bara att det gick för bra för Manchester United till en början. Och så kom den här helt sjuka matchen, eller dubbelmöte mot PSG, där man på ett helt overkligt sätt slog ut dem. Och då fanns det ju inget alternativ än att slänga upp det där kontraktet till Ole Gunnar. Och det är ju där man gör fel.
Alltså får man inte den straffen man får på tilläggstid mot PSG, så hade ju Conte eller Zidane eller någon annan tränare tränat Manchester United just nu.
Ja men verkligen, jag tror verkligen det. Och man hade kunnat haft det, för det var också så här,
Allegri.
Ja, men man behövde ju inte förlänga där och då. United hade lite bråttom, kunde man inte vänta till sommaren och se lite vad allting slutar. Men istället så skickade man upp det där kontraktet och sen gick allt helt åt helvete. Och United såg ju helt patetiska ut mot slutet. Och det är ju mycket av det liksom, laget som ska spela i år också. Sen kommer det förmodligen då komma in lite offensiva alternativ här. Jag tycker ju värvningen av Wan-Bissaka tycker jag är jättebra. De behöver en högerback och han är potentiell supergubbe i Premier League. Jag tycker han gjorde en jättefin säsong i Crystal Palace. Och hans styrka till skillnad från många andra ytterbackar som lag värvar in, det ligger faktiskt i defensiven. Alltså han kan ju verkligen stänga sin kant. Och det tror jag United behöver mer än att det är en gubbe som bara ligger och pumpar offensivt. Han är skicklig där också och kan förbättra sitt. Kommer säkert bli en väldigt duktig i offensiven också. Men det är just defensiven jag är imponerad. Och sen tror jag att Maguire, det är ändå, ja det är otroligt sjuka pengar. Men jag bryr mig inte om övergång.
Sa vi om Van Dijk också?
Ja.
Alltså, nu ska jag absolut inte jämföra de två, för då blir folk förbannade. För Van Dijk, ja, det är ändå en spelare som slåss om Ballon d'Or 2019. Alltså, det är en annan nivå skulle man kunna säga. Men det finns inte så jävla många dunderbackar. Och det är klart att han skulle kanske eventuellt kunna höja sig ytterligare med Maguire också. Man får inte glömma bort när han spelar den engelska. I det engelska landslaget gick till semifinal och har ändå varit jävligt bra.
Ja. Man hade ju dock inte liksom tyckt att det hade varit en sämre värvning eller ett sämre beslut om man hade lagt 30 miljoner mindre på Matthijs de Ligt.
Men han ville väl inte dit, va?
Nej, exakt. Där tror jag att faktiskt de Ligt tackade nej. Ja. Han var inte intresserad av att gå till Manchester United. Och även fast prislappen är på miljarden och man kan skaka på huvudet åt den, så är det ju ett lyft mot både Smalling, Jones
och ständigt skadade.
Om man för en gångs skull glömmer bort pengarna som det tenderar
att
prata om.
Ja, men verkligen. Hela tiden. Och,
så pengar har United, då är det så att de lägger 50 eller de lägger 80.
Verkligen. Det är bara konstigt att det inte blev klart tidigare. Det är ju bara vad Leicester vill ha. För att de behöver få in en mittback bredvid. Förhoppningsvis då Nilsson Lindelöf och Wan-Bissaka till höger. Luke Shaw som han blev väl lite kanske märkligt, men det säger väl en del om Uniteds säsong, utsedd till av spelarna som Manchester Uniteds bästa spelare i fjol. Men kanske att han också kan ta ytterligare kliv. Så har ju, och De Gea måste ju steppa upp, men det kanske han gör också med en bättre backlinje framför sig. Så har ju United i alla fall grunden där, men sen tycker jag mittfältet ser katastrofalt ut egentligen. Alltså det är riktigt svagt skulle jag säga, och framförallt då med tanke på att Pogba inte vill vara där. Och när Pogba inte vill vara där, då är han ju inte bra. Alltså jag blir helt tokig på honom. Han har ju en höjd som, då är han ju kanske bäst i världen på sin position. Men när han kliver in i de här loja perioderna, då bidrar han ju inte med någonting.
Nej, och där framför så har det ju varit en ruggig soppa under hela sommaren kring Romelu Lukaku, huruvida han ska till både Juventus och Inter. Det har pratats om någon bytesdeal med Dybala och så vidare och så vidare.
Jag är ju till och med nu på slutet börjat snacka, eftersom Juventus sportchef Paratici har varit över i Manchester. Det är officiellt, höll jag på att säga, men det vet man om. Att Dybala är för dyr. Han vill ha 10 miljoner, eller hans agentcrew vill ha 10 miljoner euro netto per år, och United erbjuder bara 8,5. Och då har man liksom satt hårt mot hårt, sagt det blir ingenting av det här. Du har inte klivit in istället och vill ha Lukaku. Men om han försvinner så måste du trots allt in en spelare. Då har Juventus gått in och erbjudit Mario Mandzukic egentligen att sätta det sport. Så det hade varit fullständigt bizarrt om
från ett träben till ett annat.
Till ett annat, ja, precis, som dessutom används på en kant väldigt mycket under Max Allegri i Juventus som en krigare.
Han har slutat göra mål, Mandzukic.
Ja,
det är inte så att man känner att oj då, här kom det garanti. Här blir det 20 baljer om Mandzukic kommer in. Utan då får man tänka på ett annat sätt.
Men alltså, vilket lag ser du Solskjaer formera mot Chelsea i premiären?
Ja, men backlinjen har vi varit inne på. Det får vi se om Maguire går rätt in då. Men det är nog inte otänkbart. Alltså, det går inte att spela Phil Jones. Och det är helt omöjligt. Så jag tror att Maguire kan kliva rätt in. Och han känner väl Luke Shaw och Wan-Bissaka hyfsat. Så att det blir nog rätt in. Och sen på mittfältet då. Ja, vi får väl förvänta oss att Pogba spelar. Sen verkar det som att McTominay kommer ta en mittfältsposition också. Och sen är väl Matic fortsatt given på det där mittfältet, vilket tyvärr, han har väl gått från fem getingar till en, va?
Jag håller nog kvar vid två i alla fall.
Men han är ju trött.
Alltså 3-4 år sedan, så 5 år sedan, så ja, var han ju en av de absolut bästa centrala mittfältarna i hela världen. Det står jag för. Och det var,
ja, men han var ju super.
Starkt bidragande till Chelsea.
Hans resultat under den perioden i liksom alla, oavsett var han spelade.
Nej, men och sen så blir det intressant att se hur en spelare som Fred fortsätter sin karriär. Ingen betvivlade ju hans högsta nivå när han hämtades in från Shakhtar. Var egentligen skett sen dess? Inte speciellt mycket.
Det är ju det där med att komma till en klubb som är på nedgång eller på dekis, eller om man nu vill sätta för epitet på Manchester United de senaste säsongerna. Att, och till skillnad då från att komma till exempel då, ett Liverpool som är på uppgång och som har någonting på gång. Ja. En klubb som byter tränare eller en tränare som inte funkar, som med Mourinho, som snarare fick spelarna att bli sämre. Lite samma sak med Fred. Hade det kommit in en annan tränare nu, hade liksom man suttit med Max Allegri eller fan vet jag, nu när säsongen hade börjat, då hade man ju kollat, då hade vi pratat om Fred som, där har vi en spelare som kan växla upp den här säsongen. Ja. Där har vi potential
med
i den här
linjer och, ja.
Ja, precis. Men nu känner man bara, Fred, vad ska det bli av det?
Nej, och sen kostar det mycket pengar också. Ja, verkligen. Att de pengar.
Ja, men det finns ju fler spelare i den här truppen som inte ska någonstans utan som är kvar, men man vet inte riktigt vad de har för säsong framför sig. Tänker jag kanske inte minst på Jesse Lingard. Är det en spelare som Ole Gunnar Solskjær kommer vilja använda och ha som en ordinarie spelare? För att han hade ju en period för 1,5 år sedan under Mourinho där han flög ordentligt högt och kändes som kanske hela offensivens viktigaste spelare. Alexis Sanchez är kvar. Många United-supporter har ju satt något slags sista hopp till honom att fan.
Han var bra i Copa America.
Det måste vända någon gång. Ja. Och sen så har du ju då den ständiga gåtan Anthony Martial. Är han den här superspelaren som har blivit misshandlad av Mourinho och tränare och lite skador? Eller är det faktiskt så att han kanske inte är Raheem Sterling bra?
Ja, får vi inte glömma Rashford heller här.
Nej, men Rashford har jag inga tveksamheter kring.
Okay.
Han kommer ju vara en startspelare. Han kommer vara en referenspunkt i Uniteds offensiv. Det är jag helt övertygad kring. Men alltså, vilka spelare kan du hjälpa mig att reda ut något frågetecken här?
Nej, men alltså, om vi kollar till premiären då, så blir det ju Martial och Rashford. De har ju spelat mycket på försäsongen och gjort det ändå hyfsat bra. Sen säger inte försäsongen ett skit. I synnerhet inte i Premier League där spelarna liksom... De bästa spelarna ansluter ju nu för att de har spelat mästerskap. Men, och sen verkar det som att Mata faktiskt kan ta en plats där. Men Jesse Lingard, jag är inne på att han kommer nog få ganska mycket speltid. Men frågan är om det är en startgubbe i ett lag som ska ta United till nästa steg att försöka i långsiktigt utmana de här topp 2-klubbarna, vilket ju givetvis är målet, men där man är i mil ifrån idag. Mm. Och då kan man inte starta med Jesse Lingard. Då får man väl snarare hoppas då på, frågan är om någon i den där, det är väl om Rashford tar nästa kliv som du säger, och Martial. Rashford tycker jag är bra, men jämför honom med liksom topp alltså topp 2-lagens eller och även Spurs då, Harry Kane, så tror jag inte han når de höjderna, och jag är ännu mer tveksam till Martial. Så det är den här Daniel James då, nya ytten från Swansea, som man får hoppas kan han kommer givetvis inte nå några superhöjder i år, men lite långsiktigt då att United kan få en kvalitetsgubbe där, men nej, de behöver förstärka offensivt.
Många supportrar ropar ju efter mer speltid åt de unga juvelerna och pärlorna också. Alltså Mason Greenwood, jag gillar ju Tai Chong med stora fluffiga håret. Det finns Andreas Pereira, McTominay har vi pratat om och så vidare. Finns det någon du håller högre än någon annan? Där?
Nej, men det är Greenwood som jag har sett lite försäsong här, så är det ju han som imponerar och som Ole Gunnar verkar hålla högst också. Och det är ju en jättefin säsong för unga killar.
att stå sig fram i United. Sen gäller det bara att de vågar ta chansen.
Vad är det för spelartyp av Greenwood?
Nej, men han är ju han kan väl användas egentligen på alla tänkbara platser där framme. Extremt fin med bollen och tycker jag verkar vara en hyfsat bra avslutare också. Så att han kan nog snå åt sig någon av de där platserna.
Ska vi stänga ner topp 6 och blicka ner till tabellen? Det brukar ju heta att sjunde platsen är den så kallade best of the rest-bucklan. Wolves tog den i fjol som nykomlingar. Jag och Thomas, vi landade lite tidigare i veckan när vi pratade med varandra om att fan, det känns ändå som att Wolves bara inte kommer fortsätta flyga och ta den där sjunde platsen plättlätt i år igen, utan det ska Europa kvalas. Det finns ju också dimensionen av att nu vet lagen hur man tar sig an Wolves.
Klassiska inte andra året.
Jo, men inte minst topplagen, för där var ju Wolves väldigt bra på att sno poäng, inte minst på Molineux hemma. Hur ser du på
jag tycker Wolves ser fortsatt stark ut. De har ju fått behålla mycket av laget. Det är ju mycket kontinuitet. Man trodde väl att Neves på mittfältet skulle bli såld. Det var ju många lag som var intresserade där. Man hade väl tur med att Raúl Jiménez, det löste man ju väldigt tidigt. Man köpte loss honom där sent på våren, och det ledde ju till att inget lag kunde köpa honom, för det tycker jag är en fantastiskt bra spelare som jag absolut inte tror dansa en sommar, utan han kommer vara fortsatt väldigt nyttig. Och Diogo Jota, som man hade väldiga förhoppningar på inför säsongen, hade en ganska trög höst men gjorde en jättefin vår, tror jag också kommer fortsatt vara bra. Så att man har ju fått behålla mycket av laget, men kanske inte spetsat laget tillräckligt mycket för att orka slåss på två fronter. Sen vet man ju inte med engelska lag, hur hårt går man för Europa League? Hur viktigt är det? Ser man kanske det som en möjlighet att gå långt och kanske, svårt att se dem ta en titel där, men kanske att liksom utmana om en kvartsfinal, semifinalplats där? Eller är det ligan som är fokus? Det får man ju se. Men det är väl Cutrone där då, som ni har bättre koll än vad jag har. Han ger ju någon form av bredd till det där anfallet i alla fall, för det ser lite tunt, har sett lite tunt framåt.
Thomas tror ju på Cutrone.
Ja, nej, men det gör jag såklart. Det är en jättefin spelare och han grät ju när han lämnade Milan. Han spelat där som barnsben. Hade nog gärna varit kvar och försökt att liksom nå nästa nivå där. Nu får han försöka göra det i Wolves istället. Vi får se hur mycket speltid han får, men med tanke på att man köper loss honom dessutom för väldigt mycket pengar. Det är inget lån det har att göra med här. Då visar det ju ändå att Wolves har en strategi för honom och tror väldigt mycket på spelaren. Sen för de som inte känner till honom så är det ju en klassisk striker. Han är jämfört med att han spelar i Milan med Inzaghi, men han har en större fysik, eller på att säga, men han är en mer fysisk spelare, men han är en boxspelare. Han petar in bollar där och ja, men du vet så här, öppna mål och returer och alltså den typen av anfallare.
Vi kör ju ett rubelspel på varje lag borta hos Betsson. Mm. Och där har Thomas bidragit kring Wolves med då. Cutrone över 12,5.
Så oj!
Du tror ju på honom.
Ja, men det är en lång säsong och det kan bli en trög start och han måste komma in i Premier League. Men jag tror på honom på sikt. Och sen så tror jag dessutom att det är ett väldigt bra lag att hamna i. Du pratar om Jota till exempel här. Alltså han har ett bra understöd. Alltså Raúl Jiménez säsong
förra året. Och Raúl Jiménez är ju så komplett som spelare. Det låter ju som att han även kan spela med Cutrone då som alternativ till honom. Han är ju väldigt,
ja, men
liksom,
vi vet
target.
Ju det.
Och
exakt, vet du det? Förra säsongen så var ju Raúl Jiménez, i alla fall inledningsvis, var ju hans assist som han liksom sopade in poäng på i fantasyn. Och där är han ju fortfarande. Alltså han ser ut som en nummer 9, men han är också väldigt bra på att liksom spela fram. Så jag tror att de skulle kunna leva tillsammans. Mm. Kanske inte initialt, jag vet inte. Men i alla fall på sikt. Men just liksom pengarna man satsar på honom, det är på något sätt borgar också för att han kommer få stort förtroende. Här finns det säkert en tränare som har gått in och också gillat, inte bara en klubbledning och sportsledning som tycker att han är bra. Så det gör att jag ändå tror på honom, och allt jag har sett, jag har sett honom jättemycket i Italien. Det är en fin spelare som har ett par växlar till att ge. Och han är ung fortfarande. Han har varit ung. Och jag tror att det kan komma nu. Den här typen av spelare blommar ju ofta lite senare än till exempel en ytter. Liksom, som kan
gör han fler mål än Moise Kean?
Ja, det blir i alla fall en jävla skön kamp dem emellan, men det beror ju helt på speltid. Vi får se. Nu lär väl Moise King gå rätt in i Evertons anfall, så det beror ju på hur mycket Cotrone kommer spela. Men jag tror att de kommer ungefär ligga ganska jämnt. Det är jag säker på.
Det kommer inte ta tid för Moise King att ta sig förbi Cheng Tosun i tågordningen i alla fall.
Nej, och där, det är ju pengar alltså på riktigt också. Ja. Alltså vad är det, 40 miljoner pund eller som King värvades för, så att, ja, självklart.
Wolves är alla ära, kanske några säger Everton, men jag vet att både du och jag är ju oerhört spända på vad Leicester har i pipen här inför den här säsongen. Verkligen. Det kanske är the best of the rest.
Ja, jag håller väl dem som sjua och skickade faktiskt ut en tweet där i sommar, så att kanske att man även kan utmana om Lampard misslyckas och även då Ole Gunnar Solskjær fortsätter på spelet från i våras. Så kanske Leicester, vi vet ju att de har ju en skrällfaktor i sig, de har gjort det förr, så att kanske de kan, men jag tror ändå inte riktigt det, utan det är sjunde platsen som de kommer att främst jaga, för de har ett riktigt spännande lag, framförallt offensivt. Nu blev de ju lite, fick de en smäll rent defensivt då när de tappade givetvis då Harry Maguire till Manchester United, men offensivt ser de ju riktigt trevliga ut, och Brendan Rodgers kom in här under våren och har fått jobba vidare här under försäsongen och har många offensivt skickliga spelare att få jobba vidare med sin fotboll, så att Leicester håller jag högt.
Ja, jag med, jag måste säga det. Jag tycker både att liksom, man köper loss Tielemans efter en fin vår, jättebra värvning,
ja.
Att man identifierar Josu Perez som liksom klassspelaren att satsa på. Jag trodde det skulle vara Rondon som det skulle vara huggsexa kring från Newcastle. Men med både Vardy på plats och Maddison där bakom, och jag tycker att Ndidi är en fantastisk spelare, så ser jag verkligen Leicester hänga med. Jag tror dock att man behöver spendera en del av den där miljarden ganska omgående på en mittback, för där bakom tycker jag det ser för tunt ut. Ja. Att Wes Morgan fortfarande är en potentiell startspelare, det är ju ett underbetyg till det mittförsvaret. Nu har de någon ung turk som gjorde en 5-6 matcher i fjol.
Han har startade där med John Evans mot Atalanta i fredags. Ja. Så att det kanske är de två som får chansen i premiären. Jag räknar också med att en mittback kommer in, men kanske inte är redo direkt. Jag har ju pratat om Duncan, Wilbachers gubbe, som att han ska in. Det är inte riktigt Maguire-klass på honom, men det är väl i alla fall ett steg upp mot Wes Morgan i alla fall.
Vi hittar i alla fall ditt andra ben av totalt tre i din trippel borta hos Betsson här i Leicester. Du tror att Jamie Vardy gör över 15 mål?
Ja. Ja, den känns klockren med tanke på vilka fina fötter som finns bakom. Gjorde väl 19 i fjol, och då ska man komma ihåg att han levererade inte särskilt bra under våren. Fick ett rött kort där tidigt, var borta tre fighter.
På hösten.
Jag fick ju rött kort där i början på säsongen, och sen så, ja, Leicester kom inte riktigt igång. Fick ju sparka på L, och sen då på våren när Tielemans fanns på plats och Rodgers var där, då var det helt suverän. Och tittar man på hans historik i Premier League, så det är tre säsonger nu där han är över 15 mål, och jag tror att han går en riktigt, riktigt stark säsong till mötes. Har ingen riktig konkurrens där uppe. Josu Perez kommer ju vara liksom droppa från honom. Iheanacho slår ju inte riktigt, utan det är Vardy som kommer att spela nästan så gott som samtliga matcher.
Everton då? Är det rättvist att kalla Wolves, Leicester och Everton för en trojka där bakom toppen som slåss om?
Det kan man nog säga, men även om jag håller Everton som något svagare. De har ändå tappat Ganogoey här nu på mittfältet, som jag håller väldigt högt. Riktigt fin städgumma på mitten. En sån här gubbe som, ja, han bidrar ju ingenting framåt, men bara ser till så att de offensiva gubbarna kan sköta sitt och städa framför backlinjen. Och sen har även Kurtzoma, han är ju Chelsea ser ut att satsa på honom. Det är två ganska tuffa tapp för Evertons del. Och sen ser man försäsongen som inte betyder något, men det säger ändå en del. Man har gjort tre mål. Offensiven har väl inte riktigt sett fantastiskt ut, även om Richarlison har kommit tillbaka sent från Copa America. Och nu då, Moise Kean, det är han som ska göra det. Han kommer att få väldigt mycket förtroende, och det blir ju otroligt intressant att se.
om jag ska säga bara liksom så här talangmässigt, eftersom vi pratade om Cotrone Keane, så är ju Keane, tycker jag, på en annan nivå. Prata om referenspunkter och allt möjligt. Alltså, kom ihåg Saha som kan ta sig an ett försvar helt själv. Man har ju sett honom göra räder liksom. Och man undrar vad fan är uppbackningen. Och så lyckades han ändå liksom peta in bollen. Så tror jag att Keane har en sån, alltså har den potentialen i alla fall framöver. Det är en teknisk spelare. Han kan också gå en mot en. Sen är det klart att han är liksom nummer 9 och ska vara i boxen och göra mål också. Men det är en komplett anfallare på ett annat sätt än vad Cotrone är. Men som sagt, nu får han en...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Helt annan uppbackning också jämfört med till exempel Saha. Alltså han spelar ändå ett lag som kommer vara bollförande i många av matcherna. Men som sagt, det är ett stort ansvar. För att glömma bort att han är född 2000. Alltså, den lirar som är 19 bast och ja, men, som sagt, 40 miljoner, det är mycket pengar.
Jag tycker i andra ändan av vågskålen för Everton, alltså för det positiva, så måste jag ändå säga att där finns ju faktiskt en hel del riktigt, riktigt bra Premier League-spelare. Säga vad man vill om Pickford och hur han håller på, det är en riktigt bra målvakt. Det är Englands första keeper. Ytterbackarna tycker jag är beprövat riktigt bra. Nu gillar inte jag Lucas Digne av personliga skäl. Nej. Men det går ju inte att snacka bort hans säsong han gjorde i fjol. Coleman har åkt upp och ner på den här högerkanten i 10 år och det går liksom inte att ifrågasätta att det ändå håller en ganska hög nivå. Jag tycker Ylfi Sigurdsson, det är ju en garanti på 10 ass 10 mål. Där finns André Gomes. Bernardo. Så att, jag vet inte, jag tycker att ändå Everton
Bernard.
Har... Det är jobbigt nu. Ja. Jobbiga sekunder. Ja. Nej, men Bernard.
Ja. Walcott.
Du har Theo Walcott, ja, och du har Calvert-Lewin som, ja, ett fullgott substitut längst fram. Så att, jag tycker ändå att det finns en trupp för att vara med och bråka om en sjunde plats. Det ska
ja, men,
du
nej, men
göra.
Det håller jag med om. Det gör absolut. Får man fullträff här nu på målskytten och sätter en backlinje. Jag är lite osäkert kring Keane och Jeremina som mittbackspar.
Alltid osäkert kring dem.
Ja, men det är ju lite så. Men det är absolut inte långt borta. Det är att man kan bli best of the rest. Men det gäller att få fullträff på målskytt och att man sätter defensiven på nytt.
Men det vet jag, du har ju pratat om det, Thomas, också, att någon gång ska ju också Everton få träff.
Ja, men exakt. Alltså, de har ändå gjort, tycker jag, en ambitiös satsning under flera år. Och så har de inte riktigt lyckats. Nu kanske de kan få lite kontinuitet i de här spelarna som ni nämner nu. Alltså, det är nästa säsong för dem. Det har satt sig lite. Och sen såklart att det hänger på att man måste få in målen också, men jag tycker att återigen, vi pratar om uppbackning i Wolves för Cotrone, finns uppbackning även i Everton för Keane. Inte bara han som bär på allt offensivt ansvar, så att jag tror absolut att de kommer garanterat vara med och slåss om, ja, det i alla fall. Sen så kanske man inte är och nosar på Champions League-platser och kanske det finns eller så här ska jag säga. Det kanske är problem över 38 omgångar för att vara med och slåss om en Champions League biljett. Däremot så finns det tillräckligt bra lägsta nivå i de här spelarna så att man hela tiden kommer hålla. Man kommer inte klappa igenom liksom under delar av säsongen.
Det vore ju riktigt kul om de här tre klubbarna vi pratade får in fullträffar samtidigt då som United, Chelsea och Arsenal gör svaga sånger igen, för då blir det ju ganska öppet, det är min känsla. Jag tror inte det blir så, men det är ju inte helt omöjligt.
Det sista benet i din säsongstrippel, det är att Newcastle kommer åka ur. Vi pratade ju ganska mycket om det här med Noah för en 2 veckor sedan. Det har nog inte undgått någon som följer Premier League att Newcastle går en tuff säsong till mötes. Rafa Benitez lämnade mer eller mindre i någon slags protest. Det skar sig totalt. Mike Ashley är fortfarande hatad. Man har tappat betydligt fler spelare än vad som har hämtats in. Ingenting talar för att man ska göra en bättre säsong.
Ja, det skulle vara Emil Kraft då som är på väg.
Kostar 3,5 i fantasy.
Du behöver inte motivera det mer än så, men nej. Vilka lag utöver Newcastle ser du där nere i botten?
Sheffield United tror jag inte särskilt på. Det är väl den nykomlingen som ser svagast ut. Annars, de två andra, Norwich gjorde ju brutal säsong i Championship. Och
spännande anfallspar där.
Ja, de har ju Pukki och Dimic. Ja, sen får vi se om Pukki håller på den här nivån. Det är det man ifrågasätter. Det var ju Schalke där.
Vi måste återigen bara understryka hur otrolig han var i Championship förra året. Hur många mål gjorde han?
30?
Ja, något sånt.
Och sen är det många
omgångar. Ni är ju lite lura där. De har ju många omgångar. Ja. Det är som de pratade upp den här Billy Sharp i Sheffield United. Det gjorde 23 mål, men det är ju inte så fantastiskt som det låter.
Det är 0,5.
Men lite så. Det är ju bra givetvis.
En gång upp
ja, exakt. Det är en tacksam liga på så sätt när man bara kollar på målen.
Nej, men Sheffield United bedömer du som den svagaste nykomlingen.
Ja, det känns det så. Alltså, Aston Villa, det är ju de som har lagt ner mest pengar av alla lag i Premier League. De är alltså typ för 1,5 miljarder har de värvat för. Det är ju ett jättefiasko.
United med Maguire.
Ja, nu går ju de om här. Nu går väl
men någon spelare där när du nämner Aston Villa som du tycker att man ska hålla ögonen på?
Trezeguet, det måste man ju säga. Han blir spännande. Sen en brasse forward i Wesley som vi nosar lite på i FBL. FBL-synvinkel. Det är han som ska göra målen. Och det är Wesley, brasse på topp där. Kommer från belgiska ligan. Som ska vara farlig. Men sen, de har ganska mycket spännande yttrar. Gassi också från Lille tror jag de har tagit in också. Som är,
det är härligt när man sitter och noterar inför Fantasy Premier League-starten.
Jag har ju en rubel på Aston Villa att Jack Grealish kommer göra över 4,5 mål.
Ja, men oj, vad fick du på den? Vet du inte kanske?
Det hittar man på Betsson. Ja. Och så under godbitar och boostade odds. Så hittar man alla våra rublar. En per lag.
Många tror ju att han Grealish kan bli ännu bättre i Premier League då. Det är inte lika fysisk liga att han får liksom kliva fram med sina fina fötter. Sen har de även McGinn, skotten på mittfältet där som också ska vara en mittfältare som bryter igenom och är poängfarlig.
Finns det något lag från fjolårssäsongen då, alltså som inte är en nykomling i år som du också ser där nere i botten?
Alltså Brighton får ju tyvärr jobbigt med Potter. Det är ju ingen. Det är ju samma gamla lag ändå. Det är gamla Murray där uppe.
Glelly Murray.
Ja, Trossard har de tagit in ifrån belgiska ligan som också tydligen gjort det ganska bra här på försäsongen. Han ska väl bidra i poängen. Pascal Gross kanske får vara skadefri. Då vet
grosshandlan.
Jag att han är grosshandlan. Sen, det är ändå tungt för dem om de tappar Dunk till. Och det verkar lite som man har tagit in 2 backar här sent i fönstret, så det verkar som att man har gjort lite gjort utrymme då för att släppa Duncan, och det är ju ändå tufft
till Leicester.
Danko, ja, det pratas om det.
Som ersättare Tarkowski. Till Maguire.
Ja. Så att det pratas om det i alla fall. Så vi får se. Men Brighton tror jag hoppas ju att Potter, man håller ju honom nästan som landsman, att han kan göra det bra. Men jag tror att det kan bli en ganska jobbig säsong.
Jag undrar lite vart Burnley ska ta vägen. Alltså de har ju haft 2 ytterligheter till säsonger på sistone här. Och alltså spelarna finns ju
alltid samma lag.
Ja, alltså så här, spelarna finns ju sett till namn och sett till Premier League-erfarenhet och sett till vilken fotboll man spelar. Men om man pratar om att Everton någon gång ska få träff åt det positiva hållet, så är ju ett sånt lag, alltså det är ett Stoke-gäng. Mm. Till slut så spricker ju en sån där bubbla. Man kan inte fortsätta luta sig mot Ashley Barnes och plocka in Peter Crouch 2019. Nej. Alltså det måste straffa sig någon gång.
Nej, precis. I synnerhet när det kommer upp spännande nykomlingar också. Man kan inte bara förlita sig på att nykomlingarna är dassiga, utan de, vi såg Wolves i fjol. Nu tror jag inte vi får en så bra nykomling år. Det är rätt övertygad om att vi inte får. Men Burnley kan vara i farozonen, men jag tror ändå att Newcastle, Sheffield United och tyvärr då Brighton.
Mm. Var placerar vi egentligen West Ham? För nu hamnar de liksom inte i diskussionen kring sjundeplatsen, bästa och inte i bottenstriden. Är det, ja, men det solklar är mitten?
Ja, strax bakom där, tillsammans med Watford.
Jag skulle säga tillsammans med Watford, Bournemouth och Southampton. Ja, jag tror att Southampton kommer göra en betydligt bättre säsong med Hasenhüttl från start. Jag tycker man gör en helt okej vår. Ruben på Southampton är faktiskt, jag trumfar till och med din Tottenham slutar trea. Southampton slutar tolva.
Ja, den är...
Ingen annan position.
Southampton har slutat tolva.
Ja, den är absolut inte otänkbar. Sen brukar det vara ganska jämnt där. Det är något mål som kan falla in sent i sista omgången. Som gör att
det har vi med i beräkningen.
Ja, exakt.
Danny Ings missar
någon. Som gör kommer 13.
Charlie Austin drar in i stolpen,
ja, precis,
såklart.
Precis. Men, nej, men West Ham skulle jag nog säga 7-8-9-10. Där kan man också spela att West Ham kommer 10. De har en jättefin offensiv, men har väl glömt det bakre leden. Det är många klubbar som gör det.
Exakt.
Känns lite svaga där med, det blir väl Balbuena och Diop. Och
så är Sabaleta och Masuaku.
Ja, det blir han Fredericks till höger där som man lurar sig säkert in på i FBL.
Och
Bonda
står väl redo.
Ja, man vet ju det när man tar in West Ham backar i FBL, att man får aldrig en nolla. Men kanske någon assist eller mål. Men offensivt är de ju...
Tappat Arnautovic.
Arnautovic, men de lovordar ju den här hallen.
Över 38 omgångar, fan vet om det inte är liksom till det positiva att tappa Arnautovic. Jag tror alltså han Sebastian Allier... jag ser honom, han är ju stor och stark också.
Ja, verkar bra.
Och Lanzini är tillbaka, där finns Filippa Andersson, Snodgrass har ju en beprövad inläggsfot i de här sammanhangen. Antonio gör ju en riktigt bra
tagit in en ursätt landslagsman från Spanien också, Fornal på mittfältet. Och, ja, ingen koll på honom, men spelar man ursätt för Spanien så kan man väl någonting. Så att, ja, West Ham...
Tia,
den känns given. Ja. Och Rice fick man behålla. Så att,
just det. Tyvärr går han dock som mittfältare i årets FPL.
Vem då?
Declan Rice.
Ja, tråkigt. Ja. Det är annars väldigt fin spaning.
Väldigt prisvärd back.
Men kanske med de här fina fötterna på mittfältet att Chicharito kan få lite förtroende och peta in lite bollar.
Ja, däremot, alltså, Chicharito är all ära. Ruben på West Ham, det är ju att Lanzini blir bästa målskytt.
Mm. Ja, då är han ju ett fynd i FBL om han finns med i Guggers
bygge. Han finns med i FC Lenny Takes, ja. Det kan jag avslöja. Vill du höra alla rublar?
Gärna.
Det kanske lyssnarna vill,
framförallt. Dra dem lite kort sådär.
De finns tillsammans med Jespers trippel, som vi då ska säga alltså är Newcastle att åka
på,
ur.
Ruben,
Jamie Vardy att göra över 15 mål och att Tottenham slutar trea. 21 gånger degen får du på det.
Ja, det är löjligt bra. Det
måste man vara med och rygga.
Sån hämtgurka. Vi var ju, jag ska inte säga att jag var nära i fjol, men det som irriterade mig, jag hade ju Southampton åka ur. Jag skulle ju ha tagit Mark Hughes för sparken, ja. För att han röker ju i december och de gör, och då hoppas man att de ska ta in någon gammal dinosaurie, men då tar de in Hasselhüttl och då är ju kontraktet säkert, höll jag på att säga. Nej, men då ryckte ju verkligen Southampton upp sig. Så att, men den här är ju solklar, den här trippen.
Övriga rublar då, som alltså finns tillsammans med Jesper Trippel under godbitar och booster.
Och då finns det i Premier League börja liksom.
Exakt.
En minut innan.
Precis.
Det är man kan inte komma i mars.
Nej,
det är spelstopp fredag 20:59 eller 21:00 när Liverpool och Norwich sparkar igång säsongen 19-20. Vi har Arsenal topp 4. Jag och Thomas tror så pass hårt på den här offensiven att Arsenal ändå tar minst en fjärde plats. Aston Villa då, Jack Grealish över 4,5 mål. Sen så gillar jag den jag har satt på Chelsea. I och med att grejen med Chelsea i år är att de inte har någon utpräglad stjärna eller bomber. Så att Chelsea över 17,5 olika målskyttar.
Oj!
Det är sanslöst.
Den är cool.
Den är cool.
Ja.
Den kommer jag sitta med.
Sitta och jobba varje vecka.
Ja, fan, det är roligt.
Everton tar vi tillsammans, slutar framför Wolves i tabellen.
Mm.
Så att de går en liten head-to-head mot Wolves där. Liverpool, Salah, Firmino, Mané över 54,5 mål tillsammans.
Mm.
Manchester City, målskillnad på bättre än 74,5 plusmål. I fjol så hade man plus 73. Så att, en liten uppjaktning från i fjol. Manchester United, så var Thomas tydlig. Solskär sparkade innan Boxing Day.
Nej, fy fan vad surt alltså. Vilken soppa.
Ja. Newcastle ryggar vid Hoffman och kör också, åker ur om man vill ha det singelspelet. Tottenham, minst antal oavgjorda matcher i tabellen.
Ja, den satt i fjol va?
Det gjorde den. West Ham, Lanzini bästa målskytt som sagt. Burnley, Ashley Barnes fler varningar än gjorda mål. Han har fått konkurrens här nu.
Den trodde jag. Barnes kommer konkurrens. Göra mål.
Nej, de har hämtat in Jay Rodriguez som Lenny Takes också scoutar hårt här.
Gjorde två mål i enrepet här såg vi.
Han har öst in mål på försäsongen. Ja. Och med det sagt så tror jag att Ashley Barnes kommer få en inhopparroll.
Jag läste svenska fans redaktionen på Burnley där man var då väldigt nöjd med Jay Rodriguez som värvning och hoppades på att han skulle ta sig tillbaka till landslaget. Det är hybris. Det är hybris.
Nej, men så att jag tror i och med då Chris Wood, om han får vara skadefri och med Jay Rodriguez in, så tror jag faktiskt att Ashley Barnes blir första inhoppare.
Nej, det är ju han som ska ryka. Det är ju ingen fotbollsspelare Ashley Barnes, utan det är ju en MMA.
Alltså när det var Ashley Barnes och Sam Vokes på topp, då var Burnley underhållande att kolla på. Crystal Palace, så kör vi ju Milivojevic, Milivojevic. 100% mål från straffpunkten.
Ja, hade han någon straffmiss i fjol än eller?
Jag tror faktiskt att han satte alla i fjol och säsongen innan hade han 9 av 10 eller 8 av 9. Leicester, firma Jamie Vardy och Ayoze Perez, över 25,5 mål.
Yes, sitter. Jag är ju Vardy själv, vill jag säga, men det är en riktigt fin duo de har.
Sen sticker jag faktiskt ut hakan här gällande Norwich och säger att de kommer sist.
Oj. Mm. Ja, det är mycket spännande Norwich. De rustar ju inte. Alltså de lägger ju inte jättemycket pengar på spelartruppen, utan det är lite sån här fyndlag, vilket var ju succé då i fjol i Championship, men frågan är om de kan upprepa det. Jag tror också att de kommer, inte sist då kanske, jag tror verkligen Sheffield United blir sämst, men att de givetvis kommer få kämpa runt sträcket.
På tal om Sheffield United så har jag faktiskt Ruben där, att tränaren Chris Wilder, han kommer leda laget i omgång 13. Med det sagt så säger jag inte att Sheffield United kommer sluta nia och göra en succésäsong. Men Chris Wilder har
han ska bara överleva 13 omgångar.
38. Alltså i sista omgången.
Ja, nej men det är väl...
Nej men han har ju tagit Sheffield United från League One till Premier League. Alltså två uppflyttningar. Och skrev på ett nytt treårsavtal nu i juli. Så att hur det än går för Sheffield United...
Det där är glömt.
Hur det än går för Sheffield United så kommer de inte sparka Chris Wilder. Southampton då, slutar 12. Watford, flest utvisningar av alla lagen.
Ja, Troy Deeney grejer det på egen hand säkert.
Cutrone över 12,5 var vi inne på gällande Wolves. Bournemouth får flest straffar under säsongen.
Mm. Absolut. Den är då ska man ha Joshua King.
Ja.
För att han slår ju dem.
Och så avslutningsvis då, på tal om straffar, Glenn Murray över 3,5 straffmål.
Ja. Nej, men det blir det ju. Han är ju intressant också, men vi får se hur mycket han orkar spela. Det är ju frågan kring Glenn Murray, men han är given där framme.
Glenn Murray är en sån här spelare som inte orkar det vanliga ligatempot.
Nej.
Är det ju match en gång i veckan?
Nej, det är för mycket. Ja, det är tur att Brighton inte spelar i Europa.
Vi ska börja se ihop säcken. Thomas, vad går du in i säsongen med för känsla?
Jag skrev lite om det efter Community Shield. Alltså så här, mycket är samma, men efter en hel sommar så går man ju alltid in i den internationella fotbollssäsongen med ett hyfsat blankt papper i alla fall, för det händer alltid saker. Spelare blir skadade, man tappar nyckelspelare, och det är klart att det är lätt att se framför sig ett tvålagsrace mellan City och Liverpool. Men jag tror ändå någonstans att ett lag kommer blanda sig i, och att det i alla fall fram till Boxing Day kommer vara ganska jämnt där uppe i toppen. Jag går in i säsongen med jävligt mycket energi, så man säger ju det jämnt, men ser fan jävligt mycket fram emot den här Premier League-säsongen. Och sen så ser fram emot att upptäcka någon ny spelare. Och det behöver inte nödvändigtvis vara en Pepe i Arsenal, utan det kan vara en spelare som har varit i Premier League ett tag, som kanske får en ny tränare, en ny omgivning, och som helt plötsligt höjer sig någon nivå. Alltså det händer
Ross
alltid
Barkley.
Saker. Ja, men Ross Barkley, där har du någon då kanske som man kan sitta och småjobba lite grann.
Jobbar vi Johnny? den här säsongen. Johnny, jag har klivit ur den båten, kan jag säga.
Du har klivit ur den. Jag är i valet och kvalet. Alltså, jag måste någonstans måste förnya mig om jag ska ta Fantasy Premier League på allvar.
Pucki kanske blir din.
Men nej, det är han lite för dyr kan jag ändå tycka, Pucki. Och jag vet inte, det är någonting med finska landslagsmän som jag inte riktigt litar på i sådana här sammanhang. Däremot är Duncan given. Alltså, där har en given spelare. Och trots då att Trent Alexander-Arnold har gått upp till 7 fucking jävla miljoner från det att jag scoutade honom tidigt. Först av alla skulle jag vilja säga till mitt lag för bara 4,5 och alltid varit honom trogen, så måste han också vara med. Utöver det så tror jag att vi kommer få se ett helt nytt Fantasy Premier League-lag från Thomas Wilbacher där med spelare som inte är lika givna. Det är större konkurrens om positionerna. Men Duncan är där och Trent är där. Den saken är klar.
Hörrni, köp Expressens Premier League-guide som är ute i butik nu, har Thomas varit med och bidragit till. Titta också på Fantasy TV som jag och Jesper gör tillsammans med Björn. Vi har släppt 2 avsnitt inför första omgången. Sen rullar vi på med program både inför och efter varje omgång hela säsongen. Fan vad de där 89 dagarna flög förbi efter sista omgången i våras.
Ja, det går så fort alltså. Det var inte länge sedan det var upplösning.
Det enda inte ser fram emot, vet du vad det är med Premier League-säsongen?
Nej. Det är Svanemar som ska dryga sig med...
Nej, det kan han få göra. Alltså, viftar bort Svanemar. Det är förbannade jävla Manchester City som man sitter med och undrar vem som ska spela. Ska det bli Gabriel Jesus eller ska det bli Sané eller ska det bli...
Alltså, ja, att bli bränd alltså, av Pep. Att bli bränd av Pep en timme innan avspark.
Jag kan liksom se,
det har man inte saknat.
Jag kan se Bilva, alltså Bernardo Silva, jag kan se honom göra en dålig säsong på något konstigt sätt, att det är Riyad Mahrez istället som kliver in eller någon annan. Alltså, så här, det ovissheten kring City-spelarna, det är det värsta jag vet.
Nu vet jag inte om... Alltså, det är många spelare som lirar Fantasy Premier League, men det bör ju rimligtvis vara så att någon som spelar Manchester City bör ju komma liksom topp 50 i världen, för att har du en gubbe på insidan rent av spelare i laget i Manchester City, alltså liksom, då löser du det här. Ja. Då är du, man vinner ju vår liga om man har en gubbe på insidan i Manchester City, tveklöst.
Nu till starten bara av inte bara Premier League utan då framförallt Fantasy Premier League. Vilka 3 spelare skulle oraklet säga att man inte sitter utan i omgång 1?
Du kan inte vara utan Sterling och Salah. Då ska jag säga så här, att om man ska sitta här och spela lite svår och säga att
det ska
jag tycker att Salah kommer tillbaka sent från försäsong här, jag tror inte han kommer igång, eller Sterling funkar inte som nya, och försöka ta det bettet. Med all säkerhet så kommer de här, jag tycker båda såg bra ut igår. Ja. Jag tror de kommer rivstarta säsongen och vara riktigt bra. Och skulle Fantasy Premier League funka så att man sticker inte ut så mycket i början, skulle de floppa här i början, ja men då har alla andra också gjort det. Och de här som har spelat Allan Ballan och sticker ut, de fortsätter ju sticka ut sen under säsongen, och då faller de bort till slut, för att man kan inte sticka ut under 38 omgångar. Så att Salah, Sterling känns helt givna. Och sen är det någon av Liverpool-backarna som man ska ha. Och jag tycker Van Dijk till 6,5. Liverpool kommer vara fortsatt bra på fasta. Han spelar 38 matcher så länge han inte är skadad. De 3.
Själv så går jag emot det här augustispöket för Harry Kane och säger att det är spelaren att inte vara utan här nu inledningsvis. Han kommer bära den stolta binden i det anrika Lenny Takes.
Ja, det gillar vi. Det blir ju race då direkt här mot Lennys med man har Salah och mot Harry Kane.
Ja. Nej, jag ser fram emot Harry Kane floppa återigen i augusti. Härligt.
Ja, lite oroväckande med honom är att han kanske är lite längre ner i banan. Att han har tagit den här vidriga jävla offensiva mittfältspositionen.
Nej, inte med Dele Alli out och Son skadad. Eller avstängd. Så det är inga problem. Hörrni, in på Betsson som sagt och hitta våra boostade odds. Vi hörs igen i början på nästa vecka, måndag va?
Ja, det gör vi.
Kör vi måndagstutto och tar ner Premier League-säsongspremiären. Fan vad kul att du kom hit, Hoffman.
Stort tack, otroligt kul att vara.
Vi ses snart igen i Fantasy TV-studion. Ciao tutti, vad vill du höra för låt förresten?
Ja, men jag, det är en tradition nu att jag är tillbaka och då kör vi Football's Coming Home.
Bra, morsning korsning.
Barnförlossning, ciao tutti.
We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back, so I'm getting back. It's coming, football's coming home, it's coming.
so sure that England's gone.